Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Socialdemokraterna i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelningen och sedan 2 timmar i veckan under 2026. Programmet är producerat och finansierat av Socialdemokraterna i Gällivare. Mer information finns på gallivare@socialdemokraterna.se. Ja, välkommen ska ni vara till en timme med Socialdemokraterna i Gällivare, i Radio Gällivare. Och idag har vi besök från Luleå. Vi som sitter i studion idag, det är Thomas Junka som ställer frågorna, och alla kloka svar kommer från Anders Öberg, S-regionråd sedan förra valet. Jag kommer inte ihåg, du var ju i opposition året innan, så var inte råd i alla fall. Och du är på besök i Gällivare hela dagen idag med sjukhusbesök. Du har varit på ett. Ni har hunnit vara på ögon, vad jag förstår, va?
Vi har varit på ögon och sen ska vi tillbaka till sjukhuset igen. Och så ska vi titta lite grann på hela sjukhuset och fastigheten. Så det blir en rundvandring idag.
Jo. Ja, ni får jobba hårt kan man säga. Du ska till sjukhuset och ikväll ska vi ha dörrknackning klockan 17. Och sen är det Café Rosen där du ska berätta ikväll.
Ja, men man måste passa på när man får möjlighet att vara här i Gällivare att möta många.
Jajamensan, jo. Och du kommer ju från Luleå, och Radio Gällivare studio där du sitter, så har vi en särskild tacksamhet till Luleå Närradio, för att när man landade ner Luleå Närradio så fick vi all utrustning. Och den har vi någonstans i ett rum. Pekar jag åt rätt håll, ni så visst är det där borta vi har förrådet. Jo, så vi fick utrustning, så vi är helt tacksamma över det. Jo. Men idag ska vi prata om Norrbottens kompetensförsörjning, de politiska möjligheterna som du ser, och vi ska väl hålla oss till de stora politiska frågorna som börjar. Men jag tänkte att vi ska börja alldeles aktuellt. I morse när man klev upp ur sängen och slog på radion, så fick man resultatet från SCB:s stora partisympatiundersökningen. Och precis innan vi gick in här i studion så kunde vi hitta en nedbrytning för Norrland också. Har du hunnit titta någonting på det, Anders?
Ja, men snabbt titt har vi gjort. Och det är ju spännande att se vad tänker väljarna i norra Sverige kring Socialdemokraterna och framförallt riksdagspolitiken.
Mm. Ja.
Och tittar man på den så jag menar, de gillar ju det vi gör och vill gärna se en förändring. När vi tittar på de socialdemokratiska siffrorna så, och med en möjlig rödgrön röra eller samverkan, så skulle vi ha en rejäl majoritet för att kunna göra ett regeringsskifte i Sverige. Och det behövs för att vi ska klara av att möta de utmaningar som välfärden har, oavsett om det är i kommunen eller i regionen.
Och om jag förstår det rätt så räcker det med att siffrorna för Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet för att få en majoritet. Det behövs inte något parti till.
Nej, men så är fallet just nu. Sen är väl då, nationellt så tycker jag det är en bra samverkan.
Ja, precis. Sen fick vi alldeles nyss innan vi gick in här i studion så plockade vi fram siffrorna för Norrland. Och då är det siffror, partisympatierna från gissningsvis det man normalt kallar Sundsvall och uppåt upp ungefär. Och där ser ju siffrorna för oss ännu bättre ut. Men det har de väl gjort tidigare också?
Det har de gjort tidigare också. Jag tänker att norrlänningarna vill nog ha verkligen en förändring på regeringsalternativen. Den här regeringen med tidigare partierna har ju definitivt inte kunnat leverera en politik och en verklighet som gjort att det har blivit bättre och lättare att kunna leva i norra Sverige, utan snarare så att man drar sig undan på olika områden, och det där kommer ju vara en utmaning om vi inte får en förändring helt enkelt.
Nej, och vi ska komma till det lite mer under den här tiden. Men, men du menar på att generellt sett så har Norrland fått lida ännu mer av den här regeringen än övriga Sverige.
Ja, men man kan ju tänka sig att man hade förstått mera utmaningar. Men på område efter område så ser man oss ju lite grann som en koloni där man hämtar fortfarande egentligen det som gäller vad det levererar i form av mineraler och gruvor och metaller och inte så mycket tillbaks. Och det vi ser ju utmaningarna på många olika områden där vi ska klara av att hantera det.
Nej, och vi har ju exempel på, vi kommer till det längre fram, där vi hade det bättre under förra mandatperioden, som den här regeringen har plockat bort, bland annat investeringsstödet för bostäder. Men vi ska komma till det. Men vi ska börja med det här. Nu är det ju valrörelse, och du har varit med om många valrörelser, gissar jag, Anders. Kan du räkna dem?
Nej, jag kan inte räkna dem alla. Men det första riktiga, det var 1985, som ung SSU-are då var med i den valrörelsen. Det var en spännande.
Jaha. Men visst är det roligare med politik när det är valrörelse, eller tycker du? Jag tycker det.
Ja, men det är fantastiskt kul att få vara ute och möta norrbottningarna på olika sätt och föra samtalet och lyssna till vad tänker man och se. Och det blir också kanske mer pratpolitik på många fler ställen. Så att en valrörelse är ju en injektion för att i det politiska uppdraget helt enkelt. Så att uppmaningen är till alla som är politiskt aktiva, var med i valrörelsen.
Ja, och det upplever alla. Du ser ju jättemycket ut och knackar dörr, det är jag också. Att det finns spontana frågor och folk har tankar och synpunkter. Och det hörs att man pratar om att det är val.
Ja, men jag tänker, det är den fråga vi ofta ställer. Vilka tankar har du när vi får möta någon vid dörren kring valet? Och det är ju spännande att få höra. Var är man i sin egen bild och vad tänker man är viktigt helt enkelt. För det är ju det som vi vill lyssna på också för att förstå var är människorna.
Ja. Har du något generellt när du har varit ute och sist du var på Hertsön såg jag på Facebook. Det var ett stort gäng på Hertsön.
Ja, men Hertsön är ju ett av de mest socialdemokratiska områdena i Luleå. Så det var ju många bra samtal kring också. Man är orolig för det som händer i Sverige och man ser värdet av det, att vi behöver en annan regering och vi behöver fortsätta ha en socialdemokratisk ledning i kommunen och i regionen för att det tryggar också välfärden.
Mm. När folk är spontana när du knackar på dörren och pratar med, vad är det mest spontana man säger? Liksom, vad tycker man så allmänt? Vi tycker vi ska byta regering, men tycker folk det också?
Ja, men väldigt ofta får vi den frågan. Och man förstår också att det här, så här kan vi inte fortsätta. Det finns också en förståelse för att man brottas med ekonomiska bekymmer. Och att, trots att vi har fått det bättre, kanske så många privatpersoner som tjänar bra, har fått skattesänkningar och mer pengar i plånboken, så förstår man att det kan ju inte vara lösningen på att klara av sjukvårdens bekymmer eller skolans utmaningar med pedagoger och sådana här saker. Så att det finns på område efter område det jag upplever att verkligen folk förstår att det finns ett samband.
Klockan 17 ikväll så ska vi ut och knacka dörr i Gällivare, du och jag och en hel del andra här. Och då får vi se om Gällivareborna tycker likadant, men så, det tror jag det, i alla fall de jag pratat med tidigare.
Det ser jag fram emot.
Så ska vi se. Och jag tror vi ska knalla på Hägern ikväll.
Ja.
Det ligger mitt i stan. Jag tror du har varit och knackat dörr där förut inför någon valrörelse. Ja, men det missar mig. Det är ju våra största sammanhängande hyresområde som ligger centralt i stan i alla fall.
Ja, men det har man varit tidigare. Det blir spännande.
Ja. Och vi får ju ofta välja sådana som vi hinner med innan vi ska göra någonting annat i alla fall. Men okej, vi ska inte bara prata, Anders, utan vi ska spela den musik som du har velat ha. Och den första du vill önska, det är någon som heter Ulrik Munter. Tell the world I'm here. Det stämmer det?
Ja, men det stämmer. Och det är en låt som, om man lyssnar på texten lite grann, så tänker jag att det är lite grann av mig också. Att det handlar om att här är jag och jag vill vara, jag är seriös i det jag gör, helt enkelt. Så att,
ja. Jag har inte hört den förut, det blir spännande. Mm. Vi kör den. I've been afraid for all my life, but I'm not afraid tonight. I pack my bags, I throw the dice, tonight I leave it all behind. All the world is waiting just for me, yeah. Things will never be the same. Oh, Ja, nu ska vi gå vidare. Nu ska vi in på lite konkreta frågor. Som, när jag visste att vi skulle komma hit i studion så var det, sätt upp någon, vilka de viktigaste punkterna du vill prata om, och då ska vi hålla oss till. Den första punkten du satte upp, det var kompetensförsörjning. Ja.
Nej, men den är jättestor i norra Sverige och Norrbotten särskilt. Och vi har väl, oavsett om det handlar om sjukvården eller omsorgen, men industrin ropar efter lika mycket kompetensförsörjningsproblematiken. Och när näringslivet träffades här för några veckor sedan i Luleå, så var det samsyn kring just de här frågorna, men också kopplingen till att för att kunna få människor att kunna flytta till Norrbotten så förutsätter det också att man har någonstans att bo. Så att det finns en tydlig koppling mellan den problematik vi ser i Norrbotten, men i stort sett obefintlig, eller vi har en obefintlig arbetslöshet i stort sett i hela länet, och möjligheten att bosätta sig här.
Nej, och Gällivare, där vi är nu, och Kiruna, vi brukar turas om och ha den lägsta arbetslösheten. Det brukar variera lite grann från kvartal till kvartal, men det är jättelågt. Och här upplever vi ju hela tiden att det stora problemet, det är brist på folk helt enkelt, överallt. Och det är inte bara något område, utan det är nästan alla områden som har brist på folk i det hela. Och det var ju en debatt, såg du den på Aktuellt igår? Hann du med dig att se?
Nej, men den hann jag med att se. Ja, det är väl tragiskt när man kan konstatera att under de här 4 senaste åren så har vi 100 000 fler svenskar som är arbetslösa. Man ställde in arbetsmarknadsutbildningar, man gör inte de som är arbetslösa attraktiva för de nya jobben, för att arbetsmarknaden och arbetslivet ser inte ut på samma sätt som för 4 år sedan, utan hela tiden är utveckling, och vi vet att industrin utvecklas och förändrar arbetsmetoder i omsorgen och kommunerna och i regionen, så är sjukvården i ständig förändring. Så att jag tänker det finns på område efter område behov av att hitta lösningar för att göra människor anställningsbara. Ja, men när man bara följer Norrbotten så kan man ju konstatera att när man i Kiruna etablerar ett nytt café och är tvungen att flyga in människor för att jobba i det, då har vi en problematik helt enkelt.
Jo, och då redovisar ju siffror i Aktuellt också att vi ligger här uppe på kring 2%, och i Skåne så ligger man ju över 10% i arbetslöshet. Mm. Men uppfattningen är ju, frågan är, gör man någonting? Jobben har vi, det är ju ingen snack om den saken, men sen behövs det ju bostäder också. Och jag kan ju ta exempel, när jag slår på min telefon ibland på morgonen, så går in på Facebook, så hittar jag ofta någon så här: jag ska flytta till Gällivare, har ni tips om var man ska kunna bo någonstans, va? Och det är ganska ofta det kommer, va? Att vi har ett problem där.
Ja, och det tror man ju, alltså det är ju ett allvarligt problem. Jag tänker den stimulansen som fanns, den plockar man ju bort i början av mandatperioden när man hade investeringsstöd för att kunna bygga nya bostäder. Nu vill man försöka att återföra det 5/12 när man inser att det här håller inte, men, och pekar ut vissa orter som ska få särskilda stöd. Men det här, vi har ju tappat 4 år med en regering som har fokuserat på helt andra frågor helt enkelt.
Jo, för tidigare, innan man tog bort det, så hade vi ju samma investeringsstöd, alltså så ungefär som Storstockholm hade, för att problematiken var samma. Det var ju för att man ska kunna bygga och, så att det blir hyre så folk har råd att bo där.
Mm. Ja. Ja, du måste ju ha en omsättning också av bostäder där folk kan få röra sig utifrån att familjesituationen förändras, livet förändras. Man behöver ibland en lite mindre bostad för att man är i den skede i livet, och ibland så behöver man en större när familjen växer och behoven är annorlunda helt enkelt. Så att det där är ju, och vi ser ju det, jag menar från sjukvården, både här i Gällivare och i Kiruna, så ser vi ju utmaningen med att vi inte kan ibland erbjuda bostäder, och vi tappar också möjligheten att kanske hitta den rätta kompetensen. Sen det som vi oftast framför på olika ställen, det är också att man måste hitta en metod för hur kan vi stötta de som vill göra den där förändringen, som att ta sitt pick och pack och plocka ihop det och flytta till en annan del av Sverige. Och den stimulansen saknas i dagens politik.
Jo, många i Gällivare pratar om att förr på 60-talet när siffrorna var omvänt mellan Skåne och Gällivare arbetslöshet, då fanns det ju sånt. Mm. Och, möjligheten att prova på fara ner till Göteborg och kolla in jobben som Arbetsförmedlingen hjälpte till med. Och en del hittar ju en lösning och en del är ju kvar där också.
Ja, men ja. Så var det ju. Det var ju lite grann en som jag sa att alla måste söderut med AMS helt enkelt. Och det var ju en läge och till och med när man sökte sommarjobb så var det ibland periodvis som man sa att ja, men har du tittat på jobben i södra Sverige istället för att man möjliggjorde för unga att komma in på arbetsmarknaden här i Norrbotten.
Ja, det var faktiskt tror jag, den första live teaterpjäs jag såg. Det var, den heter Alla måste söderut och det var NJA-gruppen som gjorde det på gymnasiet i Malmberget. Och vi tyckte det var häftigt och bra. Vi var ju på vänstersidan då på den tiden och så vi tyckte det var häftigt och bra att det kom. Men alltså det är både bostäder och liksom kompetensfrågor. Om vi byter regering kan jag säga, vad behöver göras då?
Men jag tänker, Ardalan var ju tydlig igår. Från Socialdemokraterna har vi ju nu ändrat politiken. Mm. Vi har gått tillbaka till det som är viktigt, det som handlar om arbetsmarknadsutbildningar behöver utgöra för att möjliggöra vilka utbildningar vi för industrins behov. Så att jag tänker, det där kommer vara synbart och också att man kanske då kommer upp till norra Sverige och utbilda sig här för att kunna ta jobb i de nya industrierna som nu växer fram och förändras och ändrar produktionsmetoderna. Så att det finns en tydlig strategi hur vi vill stärka möjligheten för industrin att växa. För det är ju så här att växer industrin så får vi tillväxt i Sverige. Och tillväxt i Sverige innebär mer skattekronor för att finansiera välfärden.
Ja. Sen behövs det ju också lokalt både i Kiruna och Gällivare och överallt annat också att göra det attraktivt att bo här, men det är ju ett ansvar som vi som bor här har i första hand.
Ja, men det är definitivt. Vi behöver vara mer attraktiva och också inkluderande, att bjuda in människor i vår gemenskap att vara med på olika saker. Och, oavsett om det handlar om idrottsklubben eller studiecirkeln eller teaterföreningen, så att det finns ju ett möjlighet att få göra saker som skapar både relationer och mervärden i livet. För det är ju det som vi behöver.
Och här är det viktigt, Anders, att lyfta fram det för mycket. Jag sitter i kommunstyrelsens utskott för kultur och fritid och ungdom i det hela. Och men när vi tittar på kulturutbudet här och även i Norrbotten, om jag inkluderar Luleå, så har vi ett stort kulturutbud. Alltså, ibland är det någon som säger, vi hinner inte gå på allt. och det har blivit jättebra de sista åren kan man säga här uppe. Håller du med?
Ja, men jag håller med. Jag vet ju att Gällivare satsar stort och har gjort mycket över tid. Ja. Det där är viktigt för att skapa de där andra värdena helt enkelt. Och vi vet ju också att får man gå på kulturer, får man uppleva saker, så kommer man också må bättre på olika andra sätt. Så att det är en direkt koppling också till folkhälsan.
Jajamän, jo. Men någon har sagt att kultur, det är en sån där, om man inmundigar sig kultur så lever man länge på det. Det finns kvar det, så att säga.
Jag håller med.
Du håller med. Så det, och det händer jättemycket spännande. Ja. Och även i Norrbotten skulle jag vilja säga, jag var nere i Luleå förra helgen, jag har ju två barn och barnbarn som bor i Luleå. Och då tog jag den här broschyren, Norrbottens teaterns program, liksom, jättebra program. Så vi började direkt att titta, jag och frugan i bilen hemma, att finns det något vi kan pricka när vi lika är i farten, va? Och det är väl något som är lite typiskt norrbottningar också, det här att jag vet ju när jag var ung, min yngsta brorsa var med i Seskarö-spelet en gång i tiden och vi var massor av folk som åkte härifrån på en kväll till Seskarö och satt i regnet ute och tittade på föreställningen och åkte hem. Och vad är det till Seskarö? Det är väl 25 mil enkel väg. Men vi tycker att det var väl en baggis.
Det var en baggis. Vi är vana att resa långt för att göra det. Och sitta bland myggen och regnet.
Jo, fast nu ska det bli mindre mygg i år. Det har man lovat. Vi får se om det håller. Nu ska vi lyssna på musiken. Starkare tillsammans, SSU. Start.
Samhällets samlade styrka mot hedersförtrycket, mot extremism, mot diskriminering, så att unga kvinnor och män kan leva som de vill, älska vem de vill, klä sig som de vill, röra sig där de vill, rakryggade, självklara, stolta.
Ja, nästa punkt som du vill prata om, det du har kallat regionala utmaningar, förutom det här med kompetensbristen som är den stora biten. Stärkt och jämlik välfärd, hälso- och sjukvård och tandvård, vad tänker du då?
Ja, men vi vet ju att Norrbotten, vi är ju 25% av Sveriges yta, vi är 2,5% av Sveriges befolkning. Det är klart att vår sjukvård är ju en annan utmaning. Vi behöver ha fler ställen, vi har 14 kommuner, det är avstånd. Och det här gör ju att vi både har kompetensförsörjningsproblematiken, men också att det är ibland små enheter som ska göra många saker. Och det gör ju att våra medarbetare blir väldigt kunniga. De får göra väldigt mycket, men det är också en väldigt stor utmaning och det skapar regionala skillnader. Och det här tycker jag inte riktigt att den regering vi har förstår eller ser. Och vi ser ju också ekonomiskt att man inte räknar upp statsbidrag eller kompensera oss för de här sakerna. Jag menar, tar vi sjukvården så vet vi att vi lägger nästan 400 miljoner på sjuktransporter och sjukresor. Och det är ju för att vi har både, jag menar, vi har ambulanshelikoptern stationerad här i Gällivare. Vi har vi använder nästan 25% av kapaciteten och förmågan som svensk när vi har våra sjuktransporter med flygplan, helt enkelt. Så att vi har ju en helt annan organisation på det här området, helt enkelt. Sen är väl då en utmaning också, det är ju de här som nu debatteras ganska av livkraft, det är ju sjukförsäkringarna och hur de då slår sönder sjukvårdssystemet.
Du tänker de privata sjukvårdsförsäkringarna?
De privata sjukvårdsförsäkringarna som många företag tecknar för sina medarbetare. Jag förstår ju att man tänker dem utifrån att det tryggar möjligheten till sjukvård och tillgång. Men när man i slutändan hamnar på samma ställe som de som betalar skatt och där man vet att då är det inte behovet som är i hälso- och sjukvårdslagen som styr vem som får vård, utan försäkringsbolagets premier till den här vårdgivaren som påverkar vem som får då den här vården i större utsträckning. Och det där skapar ju orättvisor. Och det gör ju att i det här fallet blir sjukvården plånboksfråga, och så ska vi inte ha. I Sverige ska det inte vara plånboken som avgör om du har sjukvård, tillgång till sjukvård eller inte, utan det ska vara behoven som ska styra.
Nej, och då måste du ha tänkt den här veckan när det kommer de nya forskningsrapporterna om det här med privata sjukförsäkringar och hur det slår på systemet. Då måste du nästan ha tänkt, ja vad var det vi sa?
Ja men, det ju, stämmer det. Ja, men så är det, vi har ju pekat på det länge, men nu ja. Fick vi en bekräftelse på det, forskningen ändå pekar på det och den arbete man har gjort över tiden, man har följt och sett vad som händer. Men vi ser ju också att när nu regeringen vill utreda igen ett förstatligande och upphandlinga av sjukvård. Ja, men det innebär ju att från Gällivare och Kiruna, om inte vi kan bygga den kapaciteten i vår egen sjukvård här i Norrbotten, då kommer ju folk att behöva åka iväg. Och vi har haft en period med allt för många som har behövt söka sig till Stockholm för att få den här sjukvården. Och det är inte lösningen. Det skapar ojämlikhet, orättvisa. Jag menar, det är väl många äldre som har avstått från att göra det, för att det här är inte... Man fixar helt enkelt inte det där, att åka iväg.
Nej, och det kan man ju förstå, va. Mm. Men jag har tänkt på, har du funderat på det nu när man har lyft upp den här forskningen kring den privata sjukvårdsförsäkringen? Så att de som har hävdat att de är bra och att de tillför något, de säger ingenting nu. Och jag tror de har svårt att hävda sig mot vad forskningen faktiskt säger.
Ja, men forskningen pekar väldigt tydligt på att det får en undanträngningseffekt. Ja. Där de istället vill prata, de privata har ju sagt att vi tillför, vi möjliggör. Men så är ju inte fallet, utan det är snarare så att man tränger undan de som kanske har de största behoven. Och det kan ju inte vara syftet med att vi ska ha en lika och sjukvård i Sverige, helt enkelt.
Nej, och det här är väl någonting, får vi en ny regering så är det ju en grej som man måste jobba med att förändra i någon form.
Ja, men den socialdemokratiska regeringen har ju försökt på olika sätt att markera det här och ta frågan till riksdagen, men fått inget gehör. Och det fattar jag ju att den här regeringen inte tänker att det ska vara, utan de ser ju gärna marknadslösningar, och vi ser väl avarten av det när det handlar om skolan och de vinstuttag. Men vi har ju så också i sjukvården när de privata utför saker och tjänar pengar på det. Det är skattepengar. Gå till att skapa vinster hos några få.
Nej, och vad säger du? Kan man säga att vi i de här glesare befolkade länen drabbas mer av det här? Det är klart att då etablerar man sig där det finns mycket folk och mycket pengar, förstås.
Ja.
Det är ju rimligt att man gör det. Och då åker vi. Men sen om man tittar på, när man pratar med folk i sjukvården, jag har jobbat i sjukvården så vi pratar mycket om det. Så tycker man ju att mycket av det här med helikopter och flyg, som jag faktiskt har blivit tvungen att nyttja själv 2 gånger, så tycker man att det funkar, va? Men det är klart att det dränerar ju pengarna, förstås.
Det dränerar pengar. Och egentligen vill vi ju lägga pengarna, vilket vi också vill göra nu då, i den satsning vi gör för kommande mandatperioden. Det vill säga att vi vill höja stödet, med ekonomin och förutsättningar för våra hälsocentraler, våra länets hälsocentraler vill vi stärka, och inför nästa år så tillför vi omfördela 26 miljoner här i Norrbotten, vilket innebär att för varje hälsocentral kommer det vara lite mer pengar för att kunna göra lite mera och kanske anställa ytterligare några medarbetare. Så att det är en tydlig satsning, för att vi vet att hälsocentralen, det är ju första linjen, det är dit jag vänder, men det är 80% av den sjukvård vi konsumerar, om vi får prata om konsumtion i sjukvården. Men de möter ju de mesta av oss norrbottningar på olika sätt i livets olika skeden.
Jo, men och i Norrbotten så är det ju en tanke att i våra enorma avstånd och så kan det ju vara klokt att utnyttja distansteknik i någon form. Och ja, vi har ju 1177. Hur funkar det? Är ni nöjd med utvecklingen på de här områdena?
Nej, men vi är ju inte nöjd. Vi ser ju utmaningarna att tillgängligheten inte har varit bra över tid, och det där ser vi nu en liten förbättring hela tiden, där man kan svara i telefon snabbare och tillgängligheten ökar till hälsocentralen. Men vi ser ju också att 1177 skulle kunna ha en annan roll. Och nationellt så har vi ju nu gått ut och sagt att vi gärna vill se en läkarfunktion kopplat till 1177 i hela landet. Vilket innebär att när man då ringer 1177 och man konstaterar att ja, men det här skulle vi nog kunna lösa ditt besök med en läkare du får träffa via webben, så kanske du slipper besöka på akuten eller hälsocentralen, för man kan göra en bedömning i alla fall, i många fall. Och det där tänker vi att ska ersätta de här nätläkarna som det finns, som man kan ha all åsikt om just nu, där man bluffar och har sig och genomför det som inte är läkarbesök utan vårdrådgivning, tar man betalt för, vilket man är gratis via 1177. Så att,
nej, och man har väl sagt, det har ju varit på tv för ett tag sedan kring det med de här nätläkare, att det blir nästan så att den, man nyttjar mer sjukvård än vad som hade behövts egentligen i det hela. Och man får rådet att ta en Alvedon, det hade kunnat gå på annat sätt också, va? Och att dränera pengar ur region. Och det tror inte alla har fattat riktigt, att det här, hur det hänger ihop det där. Att det är ju, är det en Gällivarebo som ringer som en nätläkare, så blir det väl Region Norrbotten som betalar det.
Ja, men det tas ju till och med från din egen hälsocentral, den pengen.
Ja.
Och trots att vi då försöker sänka ersättningen, så är det fortfarande en peng som dras från din peng som du har tagit med till din hälsocentral. Så den påverkar ju förutsättningar för Gällivareborna som helhet att kunna ha resurserna.
Ja. Tror du att det där är, tror att alla norrbottningar borde ju förstå det här och se det här, hur det hänger ihop, att är det så idag? Jag tror inte många har lite kläm på hur det går till.
Nej, men det tänker jag vi upplever gång på gång, att man inte riktigt, det är ju ett system som är, man tror att det här är ju en det är jag som betalar, men det gör jag ju inte. Jag betalar ju bara en liten del i patientavgift kanske när jag söker vård, men det mesta är ju då offentliga som betalar.
Ja.
Och det vi såg ju, jag menar, runt 20 miljoner, nu är det lite olika siffror som jag hör mellan varven, men jag ser ju att det är åtskilliga miljoner i alla fall som går från Norrbottens sjukvård till de privata aktörerna och som skulle kunna stanna kvar och möjliggjort att de här hälsocentralerna hade haft en bättre ekonomisk ställning.
Jajamän. Okej, nu ska vi lyssna på ny musik. Medan förra musiken spelades så sa jag till Anders att nu kommer det snart två låtar som jag brukar ha med i många av mina egna program som jag gillar. Och den första, det är Lale, En stund på jorden.
I havet, när vi tog första stegen.
prata psykisk hälsa, unga och utbildning och skola, för det hänger ihop vad jag förstår, Anders.
Ja, men det här är ett område som engagerar oss och mig och alla andra, för vi är ju bekymrade att vi idag har allt för många unga som mår dåligt av olika anledningar. Och en del unga behöver också en hel del utredningar och sådär. Vi har försökt jobba med något som vi kallar en väg in, och vi trodde nog aldrig, eller vården trodde aldrig, att det skulle vara sånt uppdämt behov. Det är dubbelt så många som unga som har deras föräldrar som hör av sig till det som vi kallar en väg in via hälsocentralerna. Så nu resurssätter vi det lite mera och möjliggör att man kan ha fler ingångar och mer ingångar helt enkelt till det här. Men vi ser ju också att skolan är ju en utmaning, och glädjande tänker jag på det som hände i Gällivare i veckan, när man gjorde det här handslaget mellan kommunen, regionen, näringslivet, många aktörer, där man börjar se ungas situation och att skolan har en oerhört viktig roll, och också glädjande vilket fantastiskt arbete som Gällivare kommun har gjort när det handlar om rekrytering av nya lärare till hösten. Det kommer att göra skillnad, för vi vet att en lärare som finns i klassrummet, som kan vara proffs på att undervisa elever och som kan möta elever på elevers behov, utifrån elevers behov, kommer göra skillnad på många olika sätt. Och vi vet också att en elev, alltså har de passerat grundskolan och gymnasieskolan, så kommer de leva längre, de kommer vara friskare och kommer få också jobb i framtiden i större utsträckning än när man inte har det. Och vi ser ju på skillnaden mellan åldersskillnader, eller hur många levnadsår vi får helt enkelt i Norrbotten. Jag menar, många av våra kommuner skiljer 10 år mot Danderyd i levnadsår helt enkelt. Och det här är ju skrämmande siffror. Vad är det som gör att norrbottniska män har ett kortare liv, ett hårdare liv? Det kan ju inte bara vara jobben, för de är ju i stort sett detsamma över Sverige idag. Inte är ju gruvan är tuff, men inte är det ju så att man är fysiskt ansträngande alla gånger helt enkelt. Så att det är ju någonting annat som påverkar unga människors liv och deras hälsa i långa loppet helt enkelt.
Jaha, jo. Men det var ju ett initiativ, jag tror det var nu i veckan också, nu i veckan, så att det är kul att alla, och jag har gjort något intervjuprogram tidigare där vi har pratat mycket om skolan, och då frågade de andra, och jag berättar själv också, alltså, för många är det så att många lärare har stor betydelse för oss i livet, och om du skulle sitta och fundera själv också under tiden man gick i skolan, att vilken betydelse vissa lärare hade, va? Och jag känner det själv, jag ska inte ta namnen här, men några har haft en jättestor betydelse för mitt liv och mina val i livet och mitt tänkande i livet och allt. Och det är många som beskriver det så, alltså, hur viktigt lärarna är.
Ja, men så är det, jag menar, det kan väl jag också säga, att det finns både lärare som jag har högaktat fantastiskt och som har gör det jag kanske är idag på många sätt, eller intresserar mig för samhällsfrågorna som var, för det var de lektionerna jag tyckte var kul helt enkelt, och det tror jag är viktigt helt enkelt, och då måste ju pedagogen och läraren få förutsättningar också att jobba med eleverna helt enkelt.
Ja. Så att, och här är ju strategiskt, och här är ju roligt att vi och Kiruna jobbar ihop när det gäller skolfrågor och lösa det här med lärarbehörighet och tillgång på utbildade lärare. Men det går lite framåt nu.
Ja, det går framåt. Jag tänker det är jättebra, och jag tänker det, man måste ju förstå att en bra skola kommer ju också göra att vi klarar av att möta det vi började pratet idag kring kompetensförsörjningen. Jag menar, förutsättningar att kunna komma in på arbetsmarknadsutbildningar, på att yrkesutbildningar för att ta högre utbildningar eller, och sen ta jobben som växer fram nu, så förutsätter det att du får en bra start i livet helt enkelt.
Sen lyssnade jag på våran skolchef som har jobbat mycket med det här, som är väldigt positiv. Så lyfte han också fram, det är inte bara det här med yrke, det är också det här med kunnande om samhället, demokrati, alla sådana här frågor som också skolan bidrar med. De är också viktiga saker i det.
Ja, men så är det. Jag tänker som jag är ju folkhögskolelärare själv i grunden, och har sett människor som kanske då kommer från gymnasieskolan eller Ja, lite kvaddare, lite stukare. Mm. Och efter någon några år så, på folkhögskolan, så har man en ny start i livet. Och fantastiskt att få höra deras berättelser när de kliver fram och tacka för tiden de har varit på i folkhögskolevärlden, helt enkelt. Så att det händer någonting. Vi är lite olika delar i livet när vi kanske är mottagliga också för utbildning och för sin egen utveckling.
Hur är det, Anders? Har det blivit de möjligheterna blivit sämre idag när det är folkhögskola?
Ja, jag följer ju folkhögskolevärlden. Mm. Och jag är lite orolig just nu för att staten drar sig undan. Man inte heller vill ha den bredd av utbildningar som folkhögskolan kan göra, utan man vill vara mer än man vill från statens sida se att folkhögskolan ska vara mer en utbildningsanordnare. Mm. Alltså traditionell, nästan lite komvux helt och hållet. Och vi vet ju att det är ju folkhögskolans signum att kunna ha lite mer bredd för att också fånga in olika människor i olika delar av livet och få in dem på att läsa in behörigheter och grundskola. Alltså det som är. Så att, och vi ser ju att pengarna till folkhögskolan i Norrbotten har minskat, och från regionens sida har vi då valt att lägga ytterligare faktiskt 6 miljoner under den här mandatperioden. Höja till ytterligare 6 miljoner stödet till folkhögskolan och folkbildningen i Norrbotten, för att vi ser ju värdet av dem utifrån kompetensförsörjningen.
Och samtidigt så ser man ju också att vad jag förstår så har ju bildningsförbunden också fått mindre anslag från staten än man haft tidigare, så att man har en jobbig situation.
Ja, men den här regeringen tycker det är farligt med att ha människor som är bildade, som förstår hur saker och ting hänger ihop och som också engagerar sig i föreningslivet eller i samhället. Och det där är ju en farlig utveckling.
Ja. Okej, nu ska vi lyssna på en låt som många som jag har suttit med i studion, det här finns med många program, som säger det här är väl egentligen Sveriges andra nationalsång. Eller hur, Anders?
Ja, jag håller med dig. Det här är, lyssna.
Vintersagan.
Billigt vin, och då kom det stora vemodet.
Och Anders så säger staten ska finnas i hela landet och myndigheter och statlig service ska finnas överallt. Och här har det väl gått bakåt?
Här går det bakåt på många olika områden. Jag menar, det enda egentligen som man kan trygga vi vet att med säkerhet finns på alla orter, det är ju Systembolaget.
Ja.
När inte ens apoteken längre är på alla orter, eller det handlar om privata apotek, eller när det handlar om bilprovningen. Alltså fundamentala förutsättningar för att man ska få livet att fungera och att det ska vara tillgängligt och kunna, man ska som företag ha förutsägbarhet när det handlar om hur att bedriva verksamheter och sådär. Det är ett bekymmer. Och det är klart, när staten drar sig undan och överlämnar till privata intressen, ja, men då påverkar det ju också förutsättningarna att ha den bredd i sjukvården till exempel, när det handlar om möjliggöra medarbetare, eller alltså när folk drar från orten eller tvingas flytta från orten för att det inte finns en bredd av arbetstillfällen helt enkelt. Vi ser ju också att man lägger ner en hel del verksamheter på olika ställen. Andra saker som där staten förändras på område efter område. Och det är klart, ska man få ihop en nationell budget, då måste man ju minska kostnaderna någonstans, och det där är inte hållbart helt enkelt, för då tappar man ju servicen till medborgarna helt enkelt.
Ja. Men det är något som en ny regering, den som tar över efter den här, har att titta på. Det finns ett jobb att göra.
Ja, men det är ju frågor vi har lyft på våra distrikt, alltså kongressen, när vi har varit, när vi prata om vilken politik vi ska bedriva, och det är ju statens närvaro på olika sätt som behöver tryggas.
Jajamän, jo. Och nu ska vi lyssna på Euske Furat som tips och penninglåter.
4 kilo, va? 4 kilo, och lik pappan och så gud fördömdat. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglåter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Och fast hon ännu ligger där och kisar i kuvösen, kan man ändå se att det är något särskilt med en töse. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglåter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Och att de höga herrarna en dag ska få ge vika, ja, flicke barnet skrika. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglåter. Men i nätter har jag blivit far till en 4 kilos dotter. 4 kilo. Och sen ska ha ett namn, ja då ska hon heta Rosa, Kata, Alexandra, Moa, Margareta. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Och när hon sen ska vyschas, ja då blir väl ritualen att man går omkring och nynnar Internationalen. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Och när hon sedan lär sig gå, ja då ska hon marschera i min sida 1 maj när vi ska demonstrera. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Ja, det kan jag lova er att jag och min flicka ska se till att alla borgare får skrämselhicka. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Måste jag iväg och köpa blöjor. Och aldrig har jag vunnit något på tips och penninglotter. Men i natt har jag blivit far till en 4 kilos dotter. Oh!
Okej. Vi börjar närma oss slutet. Och, men ikväll klockan 18.30 då ska du vara här på Blå Forell, två trappor upp. Och då ska vi ha något som heter Café Rosen, och det är du som är huvudpersonen i det hela. Och det är ett öppet möte där alla kan komma och du får berätta. Och du är säkert beredd på vilka frågor tror du du kommer att få.
Ja, men jag tänker folk kommer att fråga, är regionens ekonomi i förfall? Har vi inga pengar längre? Det kommer jag beskriva att så är inte fallet, utan vi är faktiskt ganska unika i Region Norrbotten med vi har täckt våra pensionsåtagande framöver. Vi har en kassa som är rejäl. Och vi har också inga lån. Vi är unika och vi gör investeringar. Sen kommer man vilja prata köer och tillgänglighet. Och jag kommer kunna berätta lite grann om hur det utvecklas på olika områden när vi ser förändringar. Och också att vi har blivit det här med medarbetares förutsättningar. Att vi faktiskt har blivit dryga 750 fler medarbetare sen 1 januari 2023. Jag tänker det är en kraftig markering på att vi tryggar arbetsmiljön och skapar förutsättningar för att norrbottningarna faktiskt ska få tillgång till den vård de har rätt till, helt enkelt. Så att det finns ett antal saker vi faktiskt investerar i för Norrbotten, helt enkelt.
Och det där är väl frågan vi ska gå igenom ikväll. Så ni som lyssnar på det här programmet nu och har sett i Kometen att det är Socialdemokraterna bjuder in Café Rosen, så får ni komma och antagligen höra Anders försöka svara på de här frågorna, så åter du gå. Vi ska runda av med sista sången som inte har hört. Stefan Nilsson, Jubelsången.
Känner du vinden som drar genom bygden? Ser du hur forsen leker igen? Solstrålen går som en smekning längs ryggen. Än nu är det sommar, min älskade vän. Hör du hur lommen ropar i fjärran? Hör du regnet viskar en sång? Gruset knastrar från kärran som dras av en farmor som dansat en gång. Ro över vatten, ljus i natten, sommar då allting känns tydligt och klart. Tystnaden kallar, sus mellan tallar, en jublande känsla så underbar. Lukten från barndomens dagar, lukten från skogen, från myr och från sjö, från blommande fält och från grönskande hagar, från stjärnklara nätter och gnistrande snö. Blodet mitt brusar likt dånande vatten, brusar av kärlek till livet jag fått.
Och som alltid när vi sitter här i studion och gör program om politiska frågor och andra, så går tiden fortast på slutet. Och vi börjar. Så jag säger stort tack till dig, Anders, och du är så välkommen på Café Rosen ikväll, och där vi ska ut på ett dörrklack. Men nu ska du alldeles strax illa väg till sjukhuset på ett besök till här.
Ja, men jättebra. Tack Thomas Jonka för ett fantastiskt trevligt samtal. Och jag hoppas att vi får möjlighet ikväll att få resonera vidare med Gällivareborna.
Ja, och det här programmet kommer att höras i närradion på onsdagar klockan 11 och på torsdag klockan 19. Ja. Tack så mycket.
Tack.